Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Och välkomna till Nyhetsveckan nummer 123. 1, 2, 3. Jag heter Erik Karlqvist och som vanligt är jag tillsammans med min kära vän och kollega Maria Selander. Hur mår du idag?
Det är bra. Julfriden börjar så smått att sänka sig här över Trelleborg och det är mysigt.
Härligt att höra. Jag är jättetrött. Jag vaknade klockan 4 i morse och lyckades inte somna om. Så att om jag sitter och nickar till här så vet ni vad det beror på. Men det ska vi hoppas att det inte händer. Det här programmet heter Svenska terrorbidrag. Och ni förstår väl allihop att det handlar om alla de här svenska bidragen som IS-terroristerna kunde leva på medan de slaktade folk nere i Syrien och Irak. Och jag har en teori om att det här inte alls bara beror på slapphet och dumhet. Utan att det är, ja, jag har en teori i alla fall. Vi ska också prata om kunglig kritik som har väckt internationell uppmärksamhet. Och ja, vi gillar ju kungens uttalande. Men det kan vara så att han har gått över gränsen. Så ska vi också prata om vaccinsvimmare. Nu har ju vaccinet börjat sprutas in i folk och vi ser att folk får allergiska reaktioner och de svimmar och det händer obehagliga saker. Vi ska prata rätt mycket om vacciner överhuvudtaget, men framförallt covid-19-vaccinet. Men först av allt ska vi dra en lång lista med platinasponsorer.
Många verkar ha drabbats av julgenerositet och det är vi ju oerhört glada och tacksamma för, Ingrid. Så ja. Shoot!
Ja, Kristina skriver stor kram till Sveriges ljusdrottningar. Magnus H. skriver god jul. Anders, ni är strålande. Rättssystemet är en skamfläck. Lena, så himla bra. Göran, det är han som diktar. Favoriter. Ge makten däng. Här kommer du julepeng. God jul! Och vår gamle kära vän Kiwi har skrivit till Sveriges bästa journalister. Tack Kiwi, vad roligt att se att du är med oss. Anders är månadsgivare. Och vår nya favorit Sivert, han har höjt summan den här veckan. Och skriver på sin... tror jag hittar på skånska. Det där med sprudar heter det, Sivert. Verkar vara räligt. Gå på! Och så har vi en annan ny fantastisk favorit. Lennart på Gran Canaria. Och vi fick en jättegullig liten film från honom här om veckan. Och så skickade han först ett jättefint bidrag. Så skriver han To Defense Fund. Så blir det en andra gång Skånes guldbrudar i rätten för att läsa Lusen av värdegrunden. Följer er på internationella sändningar från Gran Canaria. Sen kom det en dubbelt så stor slant. Lennart igen. Ledsen, men måste bara skänka en extra slant igen till Skånes guldbrudar. Är på Gayön Gran Canaria med min särbo. Vi följer er med glädje via internationella sändningar. Lennart, tack
ska du ha. Och då ska vi säga det att anledningen till att Lennart nämner det här med Gayön Gran Canaria är ju att Lennart själv är gay och att han som många andra bögar och flator på sistone har visat stort stöd för mig och Ingrid och förstår att vår kritik av HBTQ-rörelsen och Pride inte är en kritik av dem utan Nej. Av en politisk rörelse, och det är så underbart att känna liksom att folk fattar skillnaden.
Ja, verkligen. Puss och kram på Lennart och alla andra bögar och flator som gillar oss. Gösta skriver: gåverk, god jul och gott nytt år. Och gammelmormor, vår kära gammelmormor, god jul till er båda och alla era trogna lyssnare. Och veckans smash hit kommer från C. Ho Boom. Han skickat en enormt fin slant. Tack så hjärtligt, C.
Ni är underbara allihopa, och även ni som har skänkt mindre belopp såklart, och framförallt alla mina älskade månadsgivare. Tack så jättemycket. Ni kommer upp i remsan som vanligt på ingridomaria.se där det finns bankgiro, swish, donorbox och media liking.
Ja, vi har lagt ut en ny artikel där, som visar hur man steg för steg, väldigt pedagogiskt om vi får säga det själva, hur man går tillväga för att för det första ge oss den där gratis 10 kronan som MediaLike själva har skänkt. Om ni registrerar ett konto. Vi trodde att det bara var att man skulle registrera konto, så åkte det iväg 10 kronor. Nej, så var det inte. Utan när ni har registrerat ett konto så följer ni de här pedagogiska instruktionerna för hur man gör. För ni måste själv gå in och trycka bekräfta, så åker 10 kronor iväg till oss. Och vi... Alltså det är så viktigt här. Jag förstår att det är massor med människor som inte har råd att skänka 100 eller 200 eller någonting. Men på MediaLike så kan man välja mellan 5, 10 och 30 kronor. När man läser en artikel eller man lyssnar på något program som man tycker att det här vill jag verkligen uppmuntra. Skicka, alltså om alla, alltså vi säger så här. Idag är det kanske 1% av alla som läser, tittar och lyssnar som donerar. Och därför är vi ju väldigt beroende av sådana som är Platina sponsorer till exempel. Men tänk om alla...
Och månadsgivarna, inte minst. För att det är kontinuerligt. Gåva även om det är på mindre summor.
Ja, precis.
Men om alla gav 5 kronor eller 10 kronor för varje artikel de läser eller gillar eller varje podd eller så, då hade vi hamnat i ett helt annat läge. Så det är lite det den här idén med MediaLike bygger på, som inte bara du och jag hoppar på, utan även vår vän Karl-Olof Arnsberg, vår vän Katarina Janusz, vilka är det mer?
News Voice. Ja. Ja, det är några till, men det är de som är de stora. Och det kommer att bli fler och fler som ansluter sig till detta. För den idén är ju jättebra, som jag skriver i artikeln där, många bäckar små gör en stor å. Och jag förstår att det känns liksom löjligt att ta upp telefonen för att swisha 5 kronor. Men så fort ni har registrerat kontot och satt in pengar på det, så är det bara 2 knapptryckningar. Så har ni skickat en 5 eller en 10 eller 30.
Och då kan ni ge till alla oss som tillhör det här systemet MediaLike. Om ni läser något, ni gillar hos Katarina, kan ni ge henne en 5, och läser ni något hos oss kan ni ge, och så vidare. Det är det som är så smart med det här systemet. Så skapa konto hos MediaLike.
Ja. Du, pedofilpartiet vill jag egentligen döpa det här programmet till. För jag har bestämt att jag tänker aldrig mer säga det gamla namnet. Utan de heter numera för mig pedofilpartiet. För det är någonting helt sinnessjukt att så många pedofiler har avslöjats i det som förr hette Centerpartiet.
Men vad är nu det senaste som har hänt där, Ingrid? För att alla är väl bekanta med Federley och hans öden och äventyr. Men vad händer nu? Vad är det har hänt den senaste veckan?
Nu är det Samnytt som denna veckan har gjort ett jättebra avslöjande om en Christer Yrjas i Tomelilla. Och han var ingen liten spelare, han var nämligen kommunfullmäktiges ordförande i Tomelilla. Han har också bott tillsammans med en dömd pedofil. Han är alltså dömd, den här killen, för barnpornografibrott, men han hade också begått något övergrepp mot ett spädbarn. Det var inte jättedramatiskt, men i alla fall, han hade blivit ombedd att byta blöjor och så börjat att fotografera. Alltså det är så äckligt. Och Nu har Samnytt idag skrivit att han har flera fastigheter, den här Yrjas, till sin gård där. Och en av dem har han då hyrt ut till en barnvåldtäktsman. Det är ju det, alltså det är någonting med de här människorna. Federley, Yrjas, alltså att de dras till. Vi vet ju inte om de själva är pedofiler eller om de har liksom begått några brott. Men de dras till de här människorna och det i sig är väldigt obehagligt.
Är det inte en allmän, i vissa kretsar, apologetinställning till när det här nu avslöjades med Christer Yrjas inneboende, slash sambo, vad vi nu ska kalla honom, så var det ju det att han försökte ju initialt att spela ner då det som hade hänt och säga, men det var inte så farligt och han gjorde inte barnen illa och sådär. Och ligger det inte mycket i liksom sakens natur att många av de här människorna tycker att det inte är så farligt att tafsa lite och sådär och att det är väldigt flytande gränser.
Och det säger mig någonting, därför att så tycker ju verkligen inte majoriteten av svenska folket. Utan
Nej.
det är
Tack
no-no.
och lov.
Ja, det är så totalt tabu. Men inom Centerpartiet, pedofilpartiet, har det uppenbarligen utvecklats en kultur. Alltså de har ju länge riktat in sig på pridebögarna.
Ja.
Och där vet vi att man är väldigt, ja, Pride ung och liksom olika samtal, unga bögar får prata med äldre bögar och sånt. Och jag tror att de har skapat en bubbla där de har gjort det här till normalt. För han trodde ju som sagt, när Samnytt avslöjade detta och all alternativmedia exploderade av det, inte MSM, nej nej nej. Men det blev sånt stort tryck, tror jag, i Tomelilla från väljare, från liksom, ja, centerkollegor och så, att han avgick. Först då började Aftonbladet och Expressen skriva om det, när han redan hade avgått som kommunfullmäktiges ordförande.
Ja, därför att de vill ju få djur och jävlar, för att nu travestera GV igen, så vitt jag vet är den enda som använder det uttrycket. Inte ha en situation där folk börjar se samband. Utan okej, att en eller annan individ, de gör ju så här vad det gäller allting. Och det här gäller inte bara MSM utan det gäller även det politiska etablissemanget, att de är väldigt emot att vi ska se samband. Det är foliehattigt och det är fördomsfullt och det är hit och dit. Jo, det är bara det att upp till en viss gräns så kan någonting vara en slump att en eller annan person gör sig eller så. Men när det börjar liksom bli väldigt många i ett visst parti till exempel som gör en sak eller en viss samhällsklass eller vad du vill, då måste man ju börja fundera på, är detta en trend? Är detta en tendens? Och det är någonting som vi journalister är väldigt tränade i att se linjer, att se, och därför är det extra graverande att MSM vägrar se linjerna, vägrar se mönstret.
Det gör de ju för att de absolut inte vill se mönstren. Det är klart att de ser det också, men för dem är det numera viktigare att skydda centerpartister och andra som står upp för den så kallat humana flyktingpolitiken och allt det där. Och
Glädjande
jag
nog
hittade en
också.
annan centerpartist. Det är en länk till Nordfront. Det är inte de jag brukar länka till, men det var alltså Helsingborgs Dagblad hade till också skrivit om detta, men den artikeln är borta från nätet av någon anledning som jag inte vet. Men en centerpartist som dömdes för ett flertal fall av sexualbrott mot barn 2016. Så att, och jag menar, kom också ihåg att det är inte bara pedofiler som nu verkar vara en trend inom det här partiet, utan det är ju även islamister. Vi har ju haft ett flertal sådana fall. Har dessa två någonting med vartannat att göra? Ja, det har de ju. Därför att det här med barnäktenskap och sex med barn är ju accepterat inom islam.
Men ja, det är det absolut. Men tror du att, jag tänker så här, nu kommer vi in på hårklyverier kanske, men är det av samma anledning? Jag menar,
Nej, det kanske inte det är, men det passar ju bra ihop så att säga. Alltså, det är klart att de som då är pedofiler kanske tycker att ja, egentligen tycker inte islam är så himla bra. Men de har ju bra syn på det här med...
Tror du det alltså? Tror du inte det är en allmän... Vi har ju spelat in en nyårskrönika, kan vi nämna alldeles nyligen. Och vår hemliga gäst sa ju då det att det här handlar om värdenihilism. Det som jag brukar kalla för anything goes. Och det blir ett sånt oheligt äktenskap mellan då... alltså islams följare som följer sharia och det här väldigt strikta som ingår där och de som tycker att ja, men allting är tillåtet, även sharia, även det blir, är du med? Alltså det blir en sån ohelig allians mellan de två sakerna.
Men så är det ju när man har liksom förkastat alla normer, när normbrytande blir ideologi.
Ja, och när det, precis, exakt, och när allt förkastande av normer möter väldigt strikta normer och regler som då kan inympa sin ja. Vi behöver inte gå djupare in i den ideologiska diskussionen, men vad som är glädjande är att se verkar i alla fall rasa nu i opinionsmätning efter opinionsmätning.
Ja, åtminstone den här som kom häromdagen, Ipsos-mätningen, där backade de från 9-7%. Vi får väl se om detta håller i sig. Jag tyckte Essentio som kom igår hade de inte minskat. Där hade de tvärtom gått upp från en lägre siffra, så att jag vet inte. Alltså det finns flera länkar här, men jag vet inte om vi behöver prata så mycket mer om det här. Jag tycker Dagerlins artikel var ganska intressant. Han skriver så här: sluta se pedofiler som möjliga att bota. Och han resonerar ganska intressant om att bögarna kämpade ju på 70-talet för att deras läggning inte skulle ses som en psykisk sjukdom. Givetvis. Man är inte psykiskt sjuk för att man vill ligga med män om man är man. Och det var ju viktigt för dem, därför att då blev det också slut på det här med att man skulle kunna bota dem. Men pedofiler ser man fortfarande som psykiskt sjuka och möjliga att bota. Men det finns massor med studier som visar att nej, det är också en medfödd eller möjligen förvärvad läggning i väldigt tidig ålder. Det spelar ingen roll, men det är en läggning. Och i rimlighetens namn så måste man ju då säga att då måste dessa människor vara inlåsta eller gå med på kemisk kastrering och så.
Ja.
För man kan inte vårda bort det. Och om man nu menar att det är en psykisk sjukdom, då ska de ju inte dömas till fängelse. Då ska de ju dömas till sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Ja, total ologik som vanligt i tänket där. Jag tror inte att någon som inte har den pedofila läggningen någonsin har ens tänkt tanken att peta på ett barn i sexuellt sammanhang. Nej. Alltså, det är ingenting man bara råkar göra.
Nej, det är klart utan, att det är. Nej, men det är
men alltså, de här människorna får det ju att låta som att ja, men oj, det kan ju hända vem som helst att man råkar våldta någon unge här och där liksom. Så är det ju naturligtvis inte, och till skillnad från många andra brott, att man kan under dåliga omständigheter hamna i en situation där man gör en dum sak, du vet, droger eller olika våldsbrott eller så. Det kan hända den bästa, höll jag på att säga, kanske inte, men du vet, alla kan hamna i livssituationer där man gör dumma saker.
Men inte våldta barn.
Men inte vad det gäller det här.
Nej, naturligtvis inte. Nej. Ja. Vi får anledning att komma tillbaka till detta, tror jag. Men nu ska vi se kungen, Carl den 16 Gustav. Det här, vi ska se ett klipp och det kommer från Sveriges Televisions årliga krönika. Året med kungafamiljen eller någonting sånt heter det. Och kungen, som ju då egentligen inte får lägga sig i politiska saker, han dristade sig till att säga något väldigt intressant.
Jag anser vi har misslyckats. Vi är ändå ett stort antal som har avlidit helt enkelt, och det är ju fruktansvärt. Det är någonting som vi alla lider med, tror jag.
Om kungen skulle sammanfatta, hur har det här året varit?
Ja, det enklaste är annorlunda. Det är egentligen kortast och det täcker nog allt. För det, ja, det, jag tycker det var fruktansvärt. Med tanke på det, alla de människor som har gått bort allting och den sorg och den frustration i många familjer och även många företagare som har haft gå på knäna och kanske till och med tappar sina företag. Så alltså, visst är det ett fruktansvärt år som har drabbat oss. Och Sverige.
Känner kungen med alla familjer? Och...
Ja, självklart. Man känner mig, känner vi alla, självklart. Det är svenska folket och, som har lidit kolossalt under svåra förhållanden. Och då tänker man på alla familjemedlemmar och de som har råkat ut och framförallt svårighet att inte kunna ta avsked av sina avlidna familjemedlemmar. Det tror jag också är en väldigt tung och traumatisk upplevelse att inte kunna ta ett varmt avsked.
Hur orolig är kungen själv för att bli smittad?
Ja, nu tycker jag senaste tiden tycker jag att det känns lite mer påtagligt helt enkelt. För det har ju krypit närmare och närmare. Så att det är inte riktigt vad man önskar sig.
Mm. Innan vi går in på varför det var kontroversiellt så vill jag bara säga det att det han säger om det här med att man inte har kunnat ta avsked. Min faster dog ju i april. Och då var det liksom på grund av det här med restriktionerna. Så nej, vi måste vänta med begravningen och det skulle komma familj från England och de hade lockdown och de fick inte resa någonstans. Och nu har det ju snart gått ett år och jag vet inte, alltså hon är i jorden ska jag säga, så det är inte det, men vi skulle ju ha ett avsked, en ceremoni, men det börjar ju kännas mer och mer konstigt, för det vill man ju ha inom någon månad eller så för att kunna liksom, okej, nu är den akuta sorgfasen över och så går man vidare. Det är väldigt konstigt alltihop. Fint att han förstår det, kungen.
Jag tror att kungen också menar alla de som inte kunde ta avsked av sina anhöriga när de faktiskt avled.
Ja.
Och hålla deras hand och vara vid deras sida då, framförallt de äldre, alla de äldre som har avlidit. Och man kan ha synpunkter på kungen, han är ganska liksom avig i sitt sätt att uttrycka sig. Han är inte... egentligen en person som tror jag som är jättelämpad för det ämbetet han är född till. Men han har gjort det bästa av sitt, han har ju dyslexi och liksom, ja, han är nog egentligen en ganska blyg person och bla bla så. Men han har ju lagat efter läge och jag tycker att alla de som gnäller på kungen och monarkin i stort för den delen bör fundera på att alltså själva monarkin som sådan är liksom större än kungen, vår nuvarande kung. Har ett större symbolvärde, har ett större historiskt värde, har liksom en, vad ska vi säga, alltså... Hur många IKEA och Volvo vi än startar i Sverige så kommer vi aldrig kunna generera den patriotiska samlingen och den och även mot omvärlden som monarkin har möjlighet att göra. Det är liksom någonting som går djupt, djupt tillbaks i vår historia som har ett värde trots allt. Även om
ja, men absolut. Och notera också att kungen pratar om att det svenska folket har drabbats hårt. Jag tror inte då han menar alla svenska medborgare eller folk som befinner sig här på tillfälliga uppehållstillstånd eller de som är illegala. Jag tror han menar svenska folket.
Helt förutsägbart så blev det ett jäkla liv på Twitter och folk tyckte att kungen får inte lägga sig i politik och han ska bara hålla truten och sådär. Och Katarina Janusz skrev ju på Twitter, vilken chock för vänsterblivna att Sveriges konung är Sverigevän. Vad trodde ni liksom? Att hans majestät konungen var Sverigefientlig? Ja, och där har de ju lite av en nöt att knäcka därför att kungen är ju naturligtvis uppfostrad med att han ska i alla lägen verka för Sverige och svenska folket. Hans valspråk är för Sverige i tiden. Mm. Inte för Sverige med vem som helst boende i landet i tiden utan Alltså, men
det är ju kontroversiellt. Därför att sedan 70-talet när sossarna drev igenom den nya liksom, grundlagen, så är det ju så att det står uttryckligen, eller står framförallt i förarbetena till den här lagen, att kungens roll endast ska vara ceremoniell och att han ska undvika att uttala sig i politiska frågor. Mm. Så att, för att man kan ju tolka detta, det är inte så svårt, som kritik mot regeringen. Att det är de som har misslyckats. Han säger ju inte det. Han säger att vi har misslyckats, vi i Sverige, vi alla här liksom. Mm. Men eftersom det är så mycket annan kritik mot regeringen nu, att Coronakommissionens första delrapport kom häromdagen som ger svidande kritik mot regeringen. Vilket vi ju inte trodde de skulle göra. Så är det nog lite kontroversiellt. Men ja, älskar kungen för att han sa detta.
Ja, och kungen har haft sina glimrande moments just när det har varit kris. Vi minns ju alla hans tsunamital när han talade om förlusten av sin far. Och på ett sätt som verkligen berörde svenska folket, tror jag. Så att oavsett hur man ställer sig till kungen som person, så tycker man ska fundera ett varv på om inte kungahuset ändå kan ha en enande och viktig bra funktion för Sverige.
Ja, men absolut. Jag tycker att vi skulle ta bort den där lagen och låta kungen få. Jag tycker att åtminstone som man har det i Danmark och i Storbritannien, att det är kungen som liksom tar emot den nya regeringschefen och officiellt utnämner henne eller honom. Jag tycker att kungen har alldeles för liten roll.
Du gillar det här, The Crown, Her Majesty's Government, när olika premiärministrar dyker upp hos drottning Elisabeth och nådigen ber att få bilda regering.
Precis. Och det är ju i och för sig bara en formalitet, men det är en fin formalitet och jag tycker att statschefen ska vara mer inblandad än vad vår kung är. Men jag vill också säga det att när Coronakommissionen kom med sin rapport så verkade folk i Rosenbad bli väldigt upprörda. Den följer inte i god jord. Och om ni minns så är det ju så att vi pratade redan då när Mats Melin blev den här Coronakommissionens ordförande, att han var noga utvald, han är gammal sosse eller har sådana kopplingar i alla fall. Så vi sa så, ja, han kommer ju inte att kritisera.
Det kommer bli en kommission, tänkte vi.
Men uppe på Rosenbad, säger mina fåglar, så svors det. Man sa förrädare, skitstövel, han kommer aldrig att få några fler utredningar. Och så sa fåglarna också att frågan är ju om han, kommer han att stå på nu eller kommer slutrapporten och liksom, du vet då, mildra. Men just nu har han varit mycket tuff och det är väldigt, väldigt bra.
Vad pekar han på bland annat då, Inge? Om du kan ta någon highlight från...
Ja, men det är ju framförallt äldreboendena. Att de var totalt oförberedda och att regering efter regering, han säger ju, det är regeringen som styr riket, alltså är det regeringen som är ansvarig. Men även tidigare regeringar som har låtit äldrevården förfalla. Ja, precis. Och han pekar ju, alltså det är väldigt viktigt, och att de lämnades helt i sticket. Det var ju det, så att de sa att nej, de behöver inte munskydd, nej, de behöver inte testa, så de behöver inte dit och där. Så att man förvärrade ju situationen för de gamla och de som jobbade med de gamla.
Det är ju så här att medan vi spelar in nu så har regeringen en pressträff. Man har aviserat utökade restriktioner. Man tycker att smittan i Sverige galopperar.
Vad är det för nya restriktioner då? Jag försöker också titta här nu på...
Ja,
det är väldigt lite som har kommit, som de har skrivit.
De har ju precis kört igång nu när vi spelar in här, så att ännu mer omfattande nedstängning pratas om. Men vi återkommer under programmet och ser om vi kan hänga på vad som sägs där. Det kan ju vara en sån här, ett enda stort jasså också. Det har ju
så hänt, har det ju varit att, nästan varje gång de kallar till presskonferens. Men tanken slog mig, okej, nu ska Sverige, efter att alla andra länder i princip har visat, eller det har visats att lockdown inte hjälper.
Nej.
Alltså kurvorna har inte med det att göra, utan det är de här säsongsvariationerna som gör att kurvan sticker iväg och sen åkte den ner över sommaren. Varför skulle Sverige nu helt plötsligt införa lockdown eller något liknande? För att få oss att ta vaccinet, såklart. Och nu ska vaccinet pumpas ut. Och då gäller det, vi vet ju redan att svenskarna är ganska skeptiska till det här vaccinet. Det har gjorts flera opinionsundersökningar om det. Och om man då går, liksom, du vet, går ut med lockdown, munskydd eller vad det nu kan bli, så kanske till och med hintar om att man ska ha vaccinationspass för att få göra olika saker, gå på restaurang, gå på bio, resa och så.
Mm.
Så kommer man att uppnå det man vill, nämligen att en kraftfull majoritet kommer att vaccinera sig.
Mm, nu är vi ju osökt inne på nästa block som har med då vaccinerna att göra. Då kan vi bara nämna apropå detta att Brasiliens högsta domstol har nu slagit fast att det kan bli straffbart att vägra att ta vaccinet där. Alltså, och man kan som förälder heller inte vägra att vaccinera sina barn. Så ser det ut där, va? Så det är ju liksom ett första steg i det här. I Storbritannien kommer detta klippet från, va? Som vi ska se nu här först.
Eller är det USA?
Ja, det blir vi värsta när vi ser klippet. Ja. Men hur som helst, det här är ett väldigt märkligt nyhetsinslag, eller en konstig grej, med en sjuksköterska som då vaccinerar sig mot covid-19 och
inför journalistpublik.
Ja. Och sen ska prata om det här att hon har vaccinerat sig, och några minuter efter hon har tagit vaccinet så händer följande.
Chapman today, CHI Memorial called reporters to their hospital as they vaccinated their first group of frontline workers. This nurse was in that group.
About 17 minutes after receiving the shot, she took questions from reporters, and then this happened.
I'm sorry, I'm feeling really confused. I'm sorry. Whoa.
Ja, jag tror det var 17 minuter efter att hon hade fått sprutan så svimmar hon och faller ihop i en hög på golvet. Och det finns flera exempel. En kvinna som skriver på Twitter att hon hade tagit sprutan. Hon kände sig som en ansvarsfull vuxen människa. Och så åkte hon till affären och handlade, och där föll hon omkull, svimmade och slog sig blodig på näsan. Men hon är fortfarande väldigt glad att hon gjorde det. Och vi har flera sjukvårdsanställda som har drabbats av svåra allergianfall. Det var till och med någon som hade blivit jättesjuk och fick läggas in på IVA, en sjuksköterska tror jag. Men hon var ändå väldigt tacksam över att hon hade fått vaccinet.
Ja, nej, och då kommer ju en vän av ordning och invända att det kommer alltid med alla läkemedel att inträffa att en och annan får svårare biverkningar. Mm. Så är det. Men det, jag tror att det du och jag tänker på i nuläget, det är om vi redan, vi vet ju att liksom mainstream media är inte så pigga på att publicera såna här grejer som vi visade precis. Och om det redan har börjat sippra fram så pass mycket svåra biverkningar på en så liten andel människor som har vaccinerat så här långt, vi har inte kommit så långt än, ska man komma ihåg.
Alltså. Det är bara några dagar de har hållit på att vaccinera. Och det som jag tycker är lite obehagligt är ju det här att man ska ju börja i de flesta länder, tror jag i alla fall, med sjukvårdspersonalen. Därför att de ska minsann vara vaccinerade, för att de ska ju kunna jobba. Tänk om det visar sig att de blir jättesjuka, då är det ju det sämsta man kan göra att börja med dem.
Mm.
Och det var någon som skrev på Twitter, låt oss börja med politikerna istället, för om de kolar vippen så är det inga
så drabbar
problem.
Det ingen.
Nej, precis. Men om läkare och sjuksköterskor trilla av pin, då är vi i ett riktigt farligt läge.
Verkligen, verkligen. Och det är ju det som har föregått då Löfven och Companys presskonferens idag, och att man nu säger jag att de presenterar nya restriktioner. Max antalet för restaurangbesök blir 4 personer. Alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20. Bär munskydd i kollektivtrafiken. All icke-existentiell personal ska arbeta till och med hemma till och med 24 januari. Icke-existentiell?
Essentiell menar de nu.
Det får vi förutsätta. Eller har de någon slags sartresk perspektiv på detta? Okej, okay, så detta är de nya restriktionerna då. Nej, men att,
ingen lockdown i alla fall. Det var ju väldigt skönt.
Det var väldigt, väldigt skönt.
Ja. Men alltså, vad ska detta? Jag vet inte. Jag tror bara att de gör det här med flit. Alltså, du vet, dels att de vill skrämma folk, men också att de tror att ju fler presskonferenser de har, desto mer ska folk tycka om regeringen.
Det är inte omöjligt. Du vet här, Ingen, att vi reagerade redan initialt på att helt plötsligt så hade de svenska flaggan på, på scenen och på kavajslag och så vidare. Var inte svenska flaggan rasistisk på 5 minuter sedan eller? Mm. Och då kom ju alla liberala springande och tyckte att det var hemskt att de inte också hade EU-flaggan.
Ja, det var framförallt Carl Bildt som twittrade 1000 gånger om detta och så satte de dit EU-flaggan också.
Superglobalisten själv. Ja, men du, alltså, hur ska vi, jag tror att många människor känner så här, hur ska vi tolka all den här informationen som flödar över oss, att du vet, smittan galopperar, läget är akut och nu kommer vaccinet och liksom räddar oss.
Det är så de vill att vi ska tänka. Det är ju därför de pumpar upp de här siffrorna nu. För att nu har jag sett så många videor och så många studier om de upppumpade coronasiffrorna. Alltså framför allt när det gäller antal döda. För vi har ju pratat om det. Hur kan det vara att vi inte har någon överdödlighet än i alla fall? Alltså vi får ju se när det blir nästa år så att säga. Men jo, det är så att i väldigt många länder så har folk slutat dö av cancer och hjärtinfarkter och så. Det har de ju naturligtvis inte. Men varje person som har dött av cancer eller hjärtinfarkt eller något annat och dessutom har testat positivt för covid-19 har då fått covid-19 som dödsorsak. Och så kan man pumpa upp de här siffrorna. Ja, du tappade jag tråden.
Ja, nej, men alltså just det här med överdödligheten har vi ju försökt tolka tidigare. För det har ju visat sig att alltså, hittills i år så har vi ju ingen överdödlighet i Sverige fastän så många har dött av corona. Alltså måste folk ha dött, färre måste ha dött av andra orsaker då ju.
Precis, och det är ju naturligtvis inte så. Det är ju inte så att cancer upphör bara för att folk har covid-19. Utan nej, det är helt enkelt att de har fel markerat. Därför att det finns människor som vill att detta ska uppfattas som en väldigt farlig pandemi. Som har en överlevnad på 99,8%. Alltså det är inte alls någon särskilt allvarlig. Visst, sen finns det vissa, men så är det varenda gång att vissa dör.
Och vissa blev väldigt sjuka också, Ingen. Nu ska det inte vara sådana. Alltså vår vän Sverigebilden skrev ju här förleden, jag vet inte hur det har gått där, att hans fästmö låg på intensiven med corona. Skitläskigt, och det är ju lite det som är, jag tror det är det som är det otäcka med det här, att det känns som att alltså, de allra flesta som blir svårt sjuka och dör, det är äldre, det är 70, 80, 90 plusare. Mm. Det är människor som har många andra, alltså multisjuka av olika slag. Men det verkar också vara så att det lite här och där har drabbat random människor utan någon begriplig anledning.
Och det är kanske det som skiljer detta viruset från vanliga säsongsinfluensavirus. Vilket kanske skulle kunna bero på att det inte är ett vanligt säsongsinfluensavirus. Utan det kanske till och med är tillverkat. Jag tänker att vi ska prata. Vi såg ju en väldigt intressant video med Amazing Polly. Men jag tänker att vi sparar henne till på måndag. Mm. Men som sagt, alltså, det som har hänt med regeringen nu, det är ju, alltså, förutom dagens presskonferens, så är det ju det att de vill alltså genomdriva en ny pandemilag. Och där sägs det då att de ska kunna införa, du vet, kollektivtrafik, man ska kunna stänga ner olika saker. Men det skulle ju också kunna vara så att de vill införa sådana här vaccinationspass till exempel. För de får alltså helt andra befogenheter. Och en som är väldigt bekymrad av detta, det är den biomedicinska forskaren Sanna Edin, som ni kanske känner som en... Ja, hon har hållit på jättelänge med, alltså, just med friskvård och hälsovård. Hon menar att människan har fantastiska förmågor till att läka sig själv och sådär. Och hon är inte någon stort fan av Big Pharma, och hon tycker att det finns mycket bättre sätt att få att hålla sig frisk än att äta en massa mediciner och ta en massa vacciner. Och vi ska ha ett litet klipp från henne här.
Och det jag vill lyfta här nu, det är det närmaste är den här pandemilagen som nu ska rusas igenom på kort tid. 18 december, fredag, är det då som man kan komma med opponeringar, skrivelser mot den, och 23 december vill man besluta om detta. Och det är ju alltså stora förändringar och inskränkningar i rörelsefrihet. Regeringen kan sitta och bestämma över er vad ni kan göra, om ni kan arbeta, om ni kan resa, stränga transporter och allting. Och då ska ni veta att statstjänstemän och kvinnor, de har inget ansvar. Det har de själva bestämt, så de kan inte ställas till svars för konsekvenserna av sina beslut. Så det är pandemilagen, och sen har det beslutats om att köpa stora doser av ett otestat covid-19-vaccin som då presenteras som den enda lösningen på problemet. Och problemet är ju faktiskt att det är bestämt att allting stängs ner, så att folk förlorar arbete nu. Vi håller på att sätta upp en massarbetslöshet för en situation kring en sjukdom covid-19 som vi kan hantera. Nej, då är det 4,5 miljarder som ska läggas på att köpa in det här vaccinet som inte har genomgått några säkerhetstester, djurstudier, infertilitet, toxikologi, inga långtidsstudier, och bara det nuvarande Pfizer-vaccinet som är det första då som Sverige tänker, eller regeringen tänker köpa in, enbart 28 dagars studie. Och det värsta är ju att läkemedelsindustrin har noll ansvar för sin produkt. Och tänk dig själv, skulle du köpa en bil där biltillverkaren inte har ansvar. Du kör ut, du krockar, du blir handikappad. Du får ingen hjälp. Skulle du göra det? Nej. Vi är inte så dumma. Staten säger att ja, men då får svenska staten stå för kostnaden. Men det är vi. Det är du. Det är skattepengarna. Så vi betalar båda det här experimentet. Med dåligt testat vaccin som har rusats fram på kort tid. Man har försökt få fram SARS-vaccin i 20 år utan att lyckas. Därför det blir sådana problem med autoimmunitet. Och nu går det på mindre än ett år. Och jag ska tala om för er att det amerikanska läkemedelsverket, FDA, varnar för 21 olika allvarliga sjukdomar inklusive död med detta covid-19-vaccin. Varför ska vi experimentera med det när vi kan istället se till att få flockimmunitet och få ett starkt immunförsvar? Därför har du naturlig infektion så får du ett immunförsvar som håller väldigt länge. Det cellulära immunförsvaret är viktigt vid virus.
Ja, nej men alltså, hon säger ju, ni ska ju se hela den här videon, och det hon säger är väldigt mycket om just D-vitamin och C-vitamin och zink, och så säger hon så här, ja, och då tror ni att jag tycker att bara för att jag säljer såna här saker, att det är därför jag tycker att regeringen ska rekommendera sånt här. Nej, sa hon, staten kan själva tillverka detta. Mm. Så att, jag menar, hon pratar precis som vi gör om att det är mycket, mycket viktigare att man pumpar upp immunsystemet, och framför allt ska man inte låta någon spruta in helt oprövade saker i ens kropp.
Alltså det är ju detta är ju den springande punkten, att hon konstaterar, hon som många andra, att det här vaccinet är då framtaget på ett år, medan man har hållit på och försöka forska fram andra sådana här coronavaccin i 20 år utan att lyckas. Och normalt sett så brukar det ta mellan 20 och 30 år att få fram ett fungerande vaccin till vad det nu än är. Så bara där borde man vara och dra öronen åt sig en hel del, känner ju jag.
Om man nu inte är en väldigt riskgrupp, väldigt gammal, så man tänker att nej, men jag gör ändå den bedömningen att för mig är det säkrare med ett vaccin. Ja. Absolut, och jag menar, vi talar inte om för er vad ni ska göra överhuvudtaget. Men vi tycker att det här känns väldigt obehagligt och vi kommer inte att ta några vaccin. Men jag vill också säga att hon pratar om det här med den här pandemilagen som ju de tydligen ska klubba i riksdagen på lilljulafton den 23 december. Och hon har startat en lista man kan skriva på där man är emot den här lagen, och det är sista dagen idag om man vill vara med på den lista som lämnas in som ett remissvar till regeringen. Och vi har lagt länken här naturligtvis, och så det tycker jag ni ska göra. Jag har skrivit på den och jag tycker att många till ska göra det.
Vad allt som den här regeringen försöker klubba igenom, och framförallt det de försöker klubba igenom i expressfart, bör man vara väldigt skeptisk mot, skulle jag säga, som en generell regel. Som sagt, vi vill verkligen understryka det, att ni som tillhör riskgrupper och som är äldre och så vidare, det finns ingen skam i att ta vaccinet då och ta chansen, om man säger så, alltså, eller risken, rättare sagt.
Precis. Men det som är så väldigt obehagligt, Maria, det är att jag ser många som skriver på Twitter att det är din medborgerliga plikt att ta vaccinet. Även om du är ung och rask och frisk, så du ska hjälpa till att uppnå den här flockimmuniteten. Det är väldigt obehagligt, för det är precis det jag tror att de här globalistkrafterna vill. De vill tvinga alla, och de behöver ju inte bara säga gör din medborgarplikt, utan de kan faktiskt införa sådana här vaccinationspass som gör att du och jag som inte vill utsätta våra kroppar för den risken inte kommer att få gå omkring på stan som vi vill, inte besöka vissa butiker.
Nej, jag tänker på min son också, alltså att jag vill verkligen inte utsätta honom för detta. Han är 8 år och det finns ingen anledning, alltså barn i hans ålder blir ju i princip aldrig sjuka av corona. De kan visserligen bära på smittan och så vidare, men och om vi då kollar på det här som händer i Brasilien, att staten kan tvinga föräldrar att vaccinera sina barn, så tycker jag att det är fruktansvärt kusligt. Och som sagt, vi ska prata mer om detta på måndag när vi har hunnit bearbeta Amazing Polys senaste video, för att som vanligt var ju det en smocka rätt i solar plexus. Och hon ställde bland annat frågan, vad är grejen med läkemedelsbolagens agenda? Det kan inte bara vara att tjäna pengar, för de har redan, alla de som drar i trådarna har miljarders miljarder hela tiden, så det kan inte vara den enda drivkraften. Det måste vara någonting annat också. Precis. Och vi ska väl försöka penetrera vad det är andra skulle kunna vara.
Vi har ju redan varit inne på det, att det är ju New World Order. Men vi ska prata lite mer om det på måndag. För nu ska vi gå över till vårt huvudtema, de svenska terrorbidragen. De flesta har kanske läst om det, men kan du göra en liten sammanfattning av vad det var vi fick veta i veckan?
Ja, det är ju då GT Expressen som faktiskt har gjort. De har varit ganska pigga på sistone överlag, tycker jag, Expressen. Piggare i alla fall än sina stendöda MSM-kollegor. Och här gör de då en kartläggning, kan man säga. Det är en journalist som heter Daniel Olsson, som tydligen under många år har hållit på med just det här att kartlägga svenska jihadister från Västsverige. Han gör då avslöjandet att Miljonbelopp i bidrag, försäkringar och studiemedel har gått till 45 individer som lämnat Sverige för kriget i Syrien. Och när reskassan ebbat ut har IS-terrorister lyckats ansöka om mer bidrag på plats i kriget i Syrien och fått det beviljat av svenska myndigheter. Nu har de låst artikeln, säger jag. Okej, okay. Det var ju roligt. Men jag har ju redan läst den och då har du också. Mm. Direkt upprörande, säger Försäkringskassans nationella samordnare mot organiserad brottslighet. Ja, och de hade också en del två då som publicerades idag som handlade om CSN-bidrag. Mm. Att det har satts i system att man söker studiemedel. Mm. Och får det beviljat från när och fjärran då.
Ja, vadå? Det var två stycken då. Då var de redan i Syrien och var redan i full gång med att slakta folk. När de då skickade en ansökan till CSN om att vi två vill åka ner till Kairo och studera arabiska och islam. Och vi behöver pengar så vi kan betala och vi ska ha någonstans att bo. Och då fick de det. Ingen kontroll av om de överhuvudtaget är på plats i Kairo eller ska åka till Kairo, om de har kommit in på någon utbildning. Alltså, och jag menar så här, Maria. Detta är ingen slump. Jag tror det är två saker som ligger i botten. Dels är det naturligtvis Sveriges gamla tradition av att vi kunde lita på varandra. Det var så få som fuskade och var så lusfräcka att de helt enkelt bara ljög ihop en historia. Så att de som gjorde det, men systemet klarade det, de var så få. Och så har man liksom inte fattat att nu bor helt andra slags människor i Sverige som inte har svensk moral och svensk uppfostran och gör din plikt, kräv din rätt tänkande. Sen är det en annan förklaring som är sinister, som jag tycker är väldigt obehaglig. Jag tror det är så här. Vi vet ju att Socialdemokraterna satsar på muslimska väljare. Det är därför de hela tiden fyller på och måste ha fler och fler. De vet ju naturligtvis att det här, de är ju inte lojala med Socialdemokraterna för att de är socialister. Det är ju inte därför de är lojala. Varför är de lojala med Socialdemokraterna? För bidragens skull.
Mm.
Inga bidrag, inga röster. Det är därför de medvetet, menar jag, ser mellan fingrarna med det här och låter detta pågå. Alltså du vet, alltså vi har, förlåt att prata så mycket, jag ska snart sluta. Vi har ju en sån sträng sekretesslagstiftning så att myndigheter får inte utbyta information med varandra annat än i väldigt speciella fall.
Och det kanske i grunden är bra egentligen om det var ett samhälle som var fungerande. Ska bara
skjuta ja, ner. Mm. Absolut. Men detta har det ju kommit propåer till i 5 till 10 år. Att det här går inte. Myndigheterna måste kunna utbyta information med varandra för att stoppa det här bidragsfusket. Och det bara händer ingenting. Nej. Där har du anledningen. Inga bidrag, inga röster.
Ja, därför att det börjar bli lite för mycket grejer nu för att bara skylla på inkompetens. Det kan man ju göra i någon mån. Jag menar inte att vår regering inte är inkompetent, för det är de. Men det måste nästan ligga någonting mer bakom utan att ta på foliehatten än bara det. Mm. När det är så systematiskt. Och nu när den här granskningen gjordes, så skrev ju Patrik Kronqvist i Expressen att han tyckte att det var jävligt äckligt, ursäkta att jag svär, och han formulerade inte heller det så, men att Ardalan Shekarabi, inrikesminister är han väl, socialförsäkringsminister är han såklart med ansvar för alla de här frågorna. Att han gick ut och sa att det här är mer än systemkritiskt, det är på riktigt ett hot mot vårt samhälle. Och som Patrik Kronqvist skriver i sin krönika, men jesus, detta har varit känt i hur många år som helst. Mm. Jag skrev själv om liksom organiserat bidragsfusk 2010 när jag var på TT. Och då handlade det om utländska familjer som liksom utnyttjade det här systemet med personlig assistans och så vidare. Men det här är utbrett och det är väldigt känt och det har varit känt i minst 10-15 år.
Yeah.
Och att Ardalan Shekarabi nu då säger, oj, nej men vilket avslöjande av GT, oj, nej, det så här ska vi inte ha det och nu ska vi se till att Försäkringskassan får andra möjligheter att granska och så vidare. Och då skriver Patrik Kronqvist så här, det är ett billigt löfte för det går knappast att hantera frågan långsammare än vad regeringen har gjort hittills. Redan 2017 föreslog utredaren Lars-Erik Lövdén, sosse för övrigt, att myndigheten ska få just den makten. Men det förslaget har alltså samlat damm på regeringskansliet i närmare 4 år.
Mm. Och detta är ingen slump. Vi vet hur snabbt det kan gå med afghanlagar och allt möjligt.
Mm.
Det finns, då kan det ta någon vecka eller två och så lägger man fram lagförslag lagrådet fullständigt massakrerar och säger att det är liksom en skandal om man genomför en sån lag. Det går hur bra som helst. Men det här att se till att svenska skattebetalares pengar inte används på megafuskare. Nej, för de vill inte kontrollera detta. Inga bidrag, inga röster.
Det är svårt att tolka det på något annat sätt. Alltså jag förstår att många värjer sig och känner att vilken konspirationsteori och foliehattar och sådär liksom. Men det är inte möjligt. Det är inte ens möjligt för den här regeringen att vara så inkompetent att det här skulle vara en olyckshändelse. Att man i 4-5 års tid drar detta i långbänk när man ser att det flödar ut pengar ur våra socialförsäkringssystem orättfärdigt och man inte sätter stopp för det eller gör någonting överhuvudtaget.
Ja, och jag menar det är ju inte bara det här. Sådana här grejer kommer ju upp flera gånger per år. Och så intervjuar journalisterna då liksom Morgan Johansson. Ja, men kan ni inte göra något åt det här någon gång så att myndigheterna får liksom utbyta information? För att, ja, jo, vi tittar på saker, vi tittar på saker. Alltså år efter år.
Ja.
Och jag menar, det här är ju bara en grej. Alltså nu kom det idag här att Malmö la ju fruktansvärt många miljoner på att gängkriminella skulle få bo i skitflotta lägenheter mitt i centrala Malmö och få en massa pengar för att göra ingenting. Och nu har det då kommit fram att de ska, det är inte riktigt klart än, men att de nog får böta 10 miljoner kronor. Det var ju tal om 100 miljoner kronor.
Malmö, alltså inte de gängkriminella.
Och, nej, Malmö stad ska få böta 10 miljoner kronor. Mm. Vilket innebär att det är de svenska skattebetalarna, inte bara Malmö skattebetalare. Eftersom Malmö får så mycket bidrag hela tiden. Så att, jag menar, det är alltid vi som betalar. Mm. Det är ju inte liksom Katrin Stjernfeldt Jamme som ska upp med 10 miljoner. Så det är vi luras och alltså hela tiden. Och när vi pratade om detta igår så sa jag så här, alltså när man ser detta som händer så tänker jag så här, det är som att leva med svårt psyksjuka föräldrar. Du vet, mor och far är fullständigt bindgalna och envisar som att ge bort alla sina pengar till ondskefulla galningar. Och så tvingar de oss barn att slita och jobba häcken av oss för att få pengar som vi ska ge till föräldrarna som kan fortsätta ge det till alla galningar. Ja. Så känns det att vara svensk under den här regeringen.
Absolut ingen. Jag tänkte bara vi skulle avsluta det här resonemanget med att förklara vem det är på vår bild idag. För jag tror inte vi nämnde det inledningsvis. Att det är ju då den ökände terroristen Mikael Skråmo som får ett dollarregn över sig. Du var lite missnöjd därför du tyckte han såg lite för glad ut på bilden. Du ville att han skulle se mer mordisk ut. Han var ju då nere och slaktade för IS och tog även med sig sin fru Amanda och deras De hade väl 4 barn och de åkte ner och de fick 2 till nere i Syrien.
Jag tror det var 7 barn totalt som sedan plockades hem till Sverige, för det var så synd om dem, för de var föräldralösa, för både Amanda och Mikael Skåmo dog ju.
Hon blev dödad i en drönarattack har jag för mig, och han vet vi inte riktigt, det finns lite olika fågeluppgifter på det.
Med slutstriden i Raqqa och ja, det, ja, jag vet en del som jag inte får lov att säga.
Ja, ja, men nu är det anledningen till att vi har honom på bilden är ju att det framgår av GT Expressens artikel att familjen Skråmo fortsatte att ta emot bidrag under x antal år efter att de hade åkt ner till Syrien. Och det var mycket tydligt att de var där nere. Mikael Skråmo laddade upp ganska mycket på Facebook till exempel.
Där han till och med ströt om detta. Kom hit ner. Vi får bidrag från svenska staten. Kom ner hit och slakta med mig.
Ja. Han skrev att svenska staten har betalt min Glock och min Kalash. Ja. Skrev han bland annat. Mm. Vilket ju känns jättetrevligt att veta. Verkligen.
Ja. Och detta var flera år sedan. Och ingenting har gjorts. Ingenting har gjorts.
Nej.
Bidrag. Inga röster.
Nej, precis. Och jag tror att den viktiga grejen här som vi landar i, det är att det är ingen, det är inte inkompetens, det är ingen olycksändelse, så det kan inte vara det alltså.
Nej.
Det finns inte på kartan att en hel regering, även om det finns x antal dumskallar där, skulle vara så valhänta att de inte kunde hantera detta.
De har ju en massa medarbetare som hela tiden ska förse dem information. Nu tror jag säga att många av dem är sådana aktivister så att de talar inte om vissa saker för sin minister. Men nej, det går inte. Det är inte inkompetens som är den främsta anledningen, utan det är att de vill att det ska vara så här. De är som svårt psyksjuka föräldrar.
Ja. Som jag hade ett par goda nära vänner vars far gav bort hela sin förmögenhet. Han var inte jätterik, men han hade ändå lite pengar till Jehovas vittnen innan han dog. Så de fick inte en spänn.
Roligt. Ja, ungefär så känns det.
Ja.
Ja, då syr vi ihop den här säcken. För
det gör vi.
Och vad är det vi vill påminna våra tittare och lyssnare om?
Vi vill gärna påminna om att gå gärna in på ingridochmaria.se. Där finns bankgiro, där finns Swish och den underbara fantastiska donorboxen. Där du kan komma med i coola klubben av månadsgivare. Man kan även ge engångsbelopp där. Och för er som kanske inte är så stadda i kassa, så finns möjligheten att ge en liten peng bara via MediaLike. 5, 10 eller 30 kronor per program eller artikel.
Och då blir vi så jätteglada. Tänk om vi kunde öka från att det är 1% av alla lyssnare, tittare, läsare
till
10%. Ja. Det vore ju fantastiskt.
Ja, det var...
Men då önskar vi er en fantastiskt trevlig helg och så ses vi.
Och fjärde advent.
Och fjärde advent, ja. Och så ses vi på måndag.
Det gör vi. Och ta hand om er där ute. Stay safe. Kom.
Gud välsigne.